Podplay.
Modeintresse kan leda vem som helst i fördärvet och sluta med att man lägger alldeles för mycket pengar på kläder som sen bara hänger i garderoben utan att användas.
Men Ingrid tog det hela ett steg längre. Den uttråkade polisfrun byggde på 50-talet upp en stöldliga som snodde exklusiva kläder för miljoner och som inte åkte fast förrän en dyr BH landade på skrivbordet hos en kriminalkommissarie.
Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade brott. I den provhytt som Podplay kallar för studio sitter kashmirtröjan Mattias Bergman och smokingbyxan Andreas Utterström.
Du såg att jag ville liksom inte vara banlånpolo längre. Jag vill ha något lite dyrare. Nytt avsnitt av podden kommer varje onsdag. Om du inte lyssnar i Podplay-appen, där finns säsongens alla avsnitt redan nu, helt gratis. Kvinnliga brottslingar, det tillhör inte vanligheterna här i Misslyckade brott. Och det är inte så konstigt. År 2020 misstänktes enligt Brottsförebyggande rådet 200 000 personer i Sverige för brott. Av dem var enbart 23% kvinnor. Och så här ojämnt fördelat är det även på 1950-talet. Även om det finns undantag. Och ett på sin tid mycket omskrivet fall ska vi berätta om i det här avsnittet. Och jag tänker först, Andreas, vi har ju inte gjort... Jag gjorde en liten lista här tidigare på vilka kvinnliga brottslingar vi har berört. Mm. Kommer du ihåg till exempel Annette Zettergren?
Ja, det var faktiskt den första jag kom att tänka på. Politiken som förskingrade massa pengar i sin verksamhet som arbetsterapeut eller något sånt där.
Ja, just det. Precis. Och sen har vi då Beda.
Ja, just det. Ja, men det minns jag. Ja.
Nej, men så vi har ju haft några stycken. Men det är ju ingen tillfällighet som du skrev här att det är väldigt få kvinnliga brottslingar.
Det här caset sticker ut på så sätt att här har vi ju i princip bara kvinnor som åtalas och det är ju en kvinna som är drivande också.
Absolut, och det är ju ja, och det är organiserad brottslighet får man ju lov att säga, men det kommer vi till.
Jajamän.
I början av 1950-talet är det nämligen någonting konstigt som händer i de lite finare klädbutikerna i Stockholm. Och de kan då heta saker som Modehuset 66, Feminett och såklart varuhuset NK då, Nordiska kompaniet. Så här kunde ju butiker heta på den tiden, Andreas. Feminett. Mm. Jag gick förbi adressen Drottninggatan 35 för lite sen här. Och där låg då på den tiden Feminett. Vad ligger idag på Drottninggatan 35 i Stockholm?
Säkert ett Espresso House.
Ja, du har helt rätt.
Har jag det?
Ja, du har helt rätt. Och det säger ju någonting om hur handeln har utvecklats. För det här är ju en tid när man inte kan handla på nätet såklart. Utan man måste helt enkelt gå till ekipering för att köpa sina kläder.
Ja.
Det ena exklusiva damplagget efter det andra i de här fina butikerna försvinner. Det är som om en osynlig stor dammsugare är där och suger upp singoalla-toppar, swingkjolar, prickiga klänningar och annat som dåtidens kvinnor gillar. Fallet landar på kriminalkommissarie Arvid Urboms bord vid Stockholmspolisen. Jag letade upp en bild på Arvid för övrigt och han ser ut ungefär som skådespelaren Jakob Nordensson, kan man säga. Det kan man ju googla på om man vill se hur han såg
Stämmer
ut.
Bra det. Stämmer bra det.
Arvid Urbom är inte vem som helst utan en legendarisk polis. Han har bland annat fångat in sabbatssabotören, som ju är det märkliga smeknamn som medierna gav en liga som sprängdes i Stockholm under 1940-talet. Och som vi har berättat om tidigare här i Misslyckade brott. Men nu ligger det alltså ett helt annat fall på Urboms bord. Det gäller stulna kläder till ett värde av miljoner kronor i dagens penningvärde. Ja, en enda butik i Stockholm har blivit av med plagg för vad som idag motsvarar över 800 000 kronor. Så det här handlar inte om några snattande tonåringar eller missbrukare på jakt efter snabba pengar. Nej, det här måste vara organiserat. Så Arvid Urbom tar saken på största allvar. Eftersom det här är långt före övervakningskamerornas tid skickar Arvid nu ut spanare till varuhuset NK och andra drabbade butiker. På den här tiden är de allra flesta poliser män, så kanske går herrarna runt där bland nylonstrumpor och klänningar med smal midja och låtsas att de letar födelsedagspresenter till sina fruar. Men några tjuvar lyckas de inte hitta. Detta trots att Urbom har skjutit till stora resurser. För spanarna går inte bara runt och låtsas vara kunder. Några manliga poliser jobbar undercover som lagerarbetare i de här butikerna. Och vissa kvinnliga kollegor, de får vara expediter. Men detta utan att några som helst resultat kommer.
Man ser ju här då att det läggs resurser på detta.
Mm. Det är fantastiskt faktiskt. Och det måste, är det redan vid den här tiden en medieuppmärksamhet kring det? Eller är det här innan de börjar skriva?
Nej, utan det skrivs artiklar om att det försvinner en massa kläder och vad är det som händer om man reagerar på de här beloppen och så. Så att det puttrar i medierna redan här, men det är ingenting jämfört med det som kommer sen.
Det här är ju en intressant tid, tänker jag också. Alltså, några år efter kriget och de här då, så att säga, dåliga åren då för Sverige, när nu har vi massor med, det kommer amerikanska varor och det är liksom tuggummi modernt och sånt. Att det är en konsumismkultur som kommer in i Sverige vid den här tiden. Den amerikanska
motor. Ja, folk har pengar. Jag kan tänka mig att en del hemmafruar inte tycker att det är jättekul att vara hemmafruar, och då kanske sticker maken till dem lite extra pengar så att de ska shoppa sig lyckliga. Detta säger jag utan att veta vad jag pratar om, men jag tror inte att jag är helt fel. Jag tror inte att jag är helt fel ute.
Ja, det är intressant att du säger så. Hang on, säger jag. Men först ska vi lösa det här caset här. Frågan är om det här ska gå eller om det här blir en av de utredningar som måste läggas åt sidan för att annat kommer och måste prioriteras istället. Nej, det kommer att bli napp såklart, annars kan vi inte göra något poddavsnitt. Och det kommer från oväntat håll. Tidningen Historiska brott och mysterier berättar att Arvid Urbom en septembermorgon 1954 får besök på sitt tjänsterum av två spanare. De slänger en elegant BH på hans skrivbord bland alla papper. Urbom tar fram en penna och lyfter lite generat upp plagget. Och vad är nu det här då? Är det något utslag av tidstypisk grabbhumor? Nej, BH:n är faktiskt bevismaterial och ett hett spår i jakten på stöldligan. För spanarna berättar nu att de har hittat BH:n hos en städerska som bor utanför Stockholm. Och hon säger sig ha köpt den av en bekant. Det visar sig dock att den exklusiva BH:n är stulen från Nordiska kompaniet. Och det här är högintressant. För kanske har städerskan köpt sina underkläder från någon som ingår i den liga som polisen misstänker har snott alla de här dyra kläderna de senaste 3 åren. Spanarna beger sig nu till NK för lite gammalt hederligt och fruktansvärt tråkigt polisarbete. De börjar med att gå igenom listor över nuvarande och tidigare anställda på varuhuset. Sedan jämför de namnen med de anställda på andra butiker där det också har försvunnit kläder de senaste åren. Och poliserna får napp, för det finns nämligen ett namn som återkommer. En kvinna som har varit anställd i nästan alla de butiker som blivit bestulna. Vid rätt tillfällen dessutom. Och hon heter då Ingrid. Spanarna kan inte tro sina ögon. För de vet nämligen vem Ingrid är. Eller snarare, de vet precis vem hennes make är. Han är nämligen en av deras närmaste kollegor. En kriminalkommissarie på stöldroteln i Stockholm. Så nu blir det till att jobba under radarn i polishuset. Men först går polisen till botten med Ingrid. Vem är hon egentligen? Jo, 1938 flyttar hon som 15-åring från Norrland till Stockholm tillsammans med sina föräldrar. Och redan som 18-åring blir Ingrid gravid, men pappan är inte intresserad av att ta sitt ansvar. Så Ingrid får kämpa med blöjor och sömnlösa nätter på egen hand. Hon jobbar bland annat på ett bageri, något hon senare beskriver som ett riktigt slavgöra. Hon är tydligen inte morgonpigg helt enkelt.
Nej, och det är det ju med tanke på arbetstiderna. Man börjar väl typ klockan 3 på natten om man nu har bagartjänsten, så att säga.
Ja, just det. Men några år senare så vänder lyckan för Ingrid. Hon träffar en polis och blir kär. De gifter sig 1947. Ingrids föräldrar är väldigt glada över att dottern äntligen träffat en karl som det är lite ordning på. Det nygifta paret flyttar till ett nybyggt hus i Enskede söder om Stockholm. Ett område som är som en symbol för det moderna, godhjärtade och folkhemstrygga Sverige. Här ser vi män med portfölj, bebisar i barnvagnar och kafferep med 7 sorters kakor och finserviser. Men lika trygg som den här miljön är för vissa, lika kvävande är den för andra. Och Ingrid tillhör den senare kategorin. Hon känner sig helt enkelt uttråkad bland de andra småbarnsmammorna i Enskede. Hemmafruar är fortfarande vanliga i Sverige vid den här tiden, men Ingrids make uppmanar henne att söka jobb. Eftersom hon är modintresserad går hon runt i de lite finare butikerna i Stockholm Och så lyckas hon få jobb och jobba som timanställd på olika ställen. Heter det verkligen timanställd på den här tiden, Andreas?
Nej, det vet jag inte om det heter. Men idag hade det varit timanställd.
Ja, just det. Hon hoppar in, helt enkelt.
Hon inhoppade, precis. Mm.
Miljön i de här modebutikerna, det passar Ingrid perfekt. För hon är utåtriktad. Och hon behärskar konsten att hjälpa damer att hitta de plagg som får dem att se ut som Brigitte Bardot, Audrey Hepburn eller någon annan av dåtidens stora stjärnor. 1950 är Ingrid anställd på modebutiken Mea vid Norrmalmstorg. En dag går en av hennes strumpor sönder. Inget annat att göra än att köpa ett par nya. Eller? Nej, Ingrids äldre kollega Margit har nu ett djärvt förslag. Hon pekar på en av hyllorna i den fina butiken och säger att det är bara att ta ett par nya strumpor därifrån. Ingen kommer att märka något. Lite svinn som försvinner i böckerna vid inventeringen. Och det är heller ingen som märker de här strumporna som försvinner, till en början. Så Ingrid fortsätter att stjäla. Precis som så många andra som vi har berättat om här i Misslyckade brott, blir hon snabbt fartblind. Hon börjar tro att hon aldrig kommer kunna åka fast. Att hennes plan är så smart att det hela är praktiskt taget riskfritt. Så Ingrid börjar stjäla mer och mer och mer. Med tiden bygger hon upp ett nätverk med över 30 medhjälpare som är mellan 30 och 45 år gamla. Vissa av de här kvinnorna kommer in i butikerna och låtsas att de är vanliga kunder som ska prova kläder. Sedan inne i provhytterna fyller Ingrid deras väskor och shoppingkassor med olika plagg som de sedan diskret bär med sig ut ur butikerna. Ibland stjäl Ingrid också på egen hand. Hon säger att hon ska gå och köpa mat, packa med sig stöldgods och lämna butiken utan att kollegorna misstänker något. Och Andreas, det här är ju svindlande. Alltså hon blir ju alltså en brottets entreprenör här. 30 oh, ja. Kumpaner.
Ja, det är otroligt. Och så får man ju tänka på det att detta är en tid för liksom larmade varor och övervakningskameror och allt det här. Så att det är ju mycket, mycket lättare att få med sig saker ut. Och framförallt då om man är en uppskattad medarbetare så är det ju ingen kollega som misstänker henne. Och så flyttar hon ju runt också, vilket är smart. För om man märker att här börjar försvinna saker och sen då när Ingrid har flyttat, hoppat vidare till nästa butik, ja då upphör ju de där stölderna. Så att det är också smart att stölderna roterar, så att säga.
Ja, det är fantastiskt också att tänka sig att Stockholm, för mig är det en ganska liten stad vid den här tiden. Alltså, men trots det så är det inte som att det finns någon slags nätverk mellan de som driver butiker. För att i en liten stad så skulle det här ju upptäckas på ett halvår liksom. Mängden med stöldgods är stor. Flera gånger i veckan träffas kvinnorna i ligan hemma hos varandra för att prova och dela upp kläderna mellan sig. Men de flesta plagg säljs vidare till folk i bekantskapskretsen som inte vet att det är stöldgods som de köper. Och det är just den här storskaliga försäljningen som ska bli Ingrids fall. För den där städerskan som vi berättade om i början av avsnittet är då en av kunderna. Alltså den kvinna som har köpt en BH som polisen sedan hittar och vilken nu landar på kriminalkommissarie Arvid Urboms skrivbord. Städerskan börjar samarbeta med polisen. Parallellt med att Ingrid i september 1954 diskret skuggas av spanare. Men det är en knepig situation för poliserna. För samtidigt som de i hemlighet följer efter Ingrid så måste de varje dag träffa hennes make, deras poliskollega, och låtsas som ingenting. Det är ju fantastiskt att den här maken dessutom jobbar på just stöldroten.
Ja, exakt. Och om han jobbar med att utreda just det här fallet, det är lite oklart när man läser. Men eftersom det var så stort case har han säkert varit involverad på ett hörn, även om han då kanske inte har varit huvudansvarig för caset.
Mm. Det är lite läskigt att tänka sig. Det är rätt så tragiskt. Ja. Spaningarna pågår i 3 veckor och till slut den 27 september 1954 anses bevisningen mot Ingrid tillräcklig. Polisen slår till mot hennes bostad i Enskede för att göra husrannsakan. Står hon där och bryter ihop och erkänner under tårar? Inte det minsta. Istället spelar Ingrid tillfälligt sinnesförvirrad och försöker få polisen att gå därifrån. Men det hjälper inte. I bostaden hittar polisen stulna kläder till ett värde av vad som idag motsvarar drygt 480 000 kronor. Och Ingrid, hon får följa med till polishuset för förhör. Jag tänker bara en sån sak som att idag, när vi har liksom den här influencerkulturen och de vadar ju fram i plagg som de inte har betalat för. Och om någon vill sponsra oss för övrigt så får de göra det mot förmodan då. Hur som helst, Idag har vi ju många plagg, tänker jag. Mm. Överhuvudtaget mer än vad man hade på den tiden där man fortfarande sydde upp och man lagade sina plagg. Hur Exakt. Har Ingrid kunnat ha dessa drivor med plagg hemma utan att maken har väckt misstanke?
Ja, men det är en bra fråga. För det första så är det ju dyra kläder. Alltså hon jobbar ju på de mest exklusiva butikerna. Så att jag vet inte hur stor mängd det egentligen är. Sen kan jag tänka mig att hon som ju är den som garanterat har ansvar för hemmet kan gömma undan de här på ställen där han inte letar. Som är hennes domäner, så att säga.
Ja, det är faktiskt möjligt. Det sista
och sen
ändå.
Kan hon ju säkert också säga att jag fick de här gratis eller fick köpa väldigt billigt när jag jobbade på de och de butikerna. Jag skulle tro att det är så hon har sagt.
Det kan ju också vara så att maken undermedvetet eller omedvetet ändå misstänker att det är något här. Men han är ju faktiskt gift med henne.
Det kan vara så att han undviker att ställa frågor, ja. Medvetet eller undermedvetet, ska jag säga.
Ja. Han kanske har gått igenom en del kval, den här maken.
Inte omöjligt. Men det finns ingenting som tyder på att han har misstänkt. Och det är ju precis det vi kommer till nu i historien.
För nu tvingas kriminalkommissarie Urbom att ha det där samtalet som han möjligen har gruvat sig för. Han måste nämligen ta in och berätta för sin kollega att dennes hustru är misstänkt för att vara spindeln i nätet i en stor stöldliga. Maken reagerar med mycket stor förvåning. Har han själv fått några kläder som kan misstänkas vara stöldgods? Nej, det enda han kan påminna sig om att Ingrid har köpt till honom de senaste åren, det är 3 skjortor och en ful hatt.
Ja. Inte det här härligt.
Ingenting tyder på att maken har varit involverad i stölderna. Eller ens känt till vad hustrun har sysslat med. Samtidigt hålls nu det första förhöret med Ingrid i polishuset. Hon erkänner genast, och inte bara det. Hon tjallar dessutom på samtliga sina kumpaner. Amalia, Edith, Hulda, Guldis, Svea, Viola och allt vad de heter. Och det här låter ju lite som en skolgård idag 2022 då i Stockholm. Men kan det säga, kan vi säga, det är det ju inte då.
Jag har lagt mer krut än vad man kan tro på den mening du nyss läste. Därför att jag ändrade fram och tillbaka de här namnen för att plocka ut de bästa och mest tidstypiska. Så den där meningen är omskriven typ 8 gånger.
Men det är bra för lyssnarna att få höra hur jobbigt det är för oss att sätta ihop den här podden.
Ja, och så slängde jag in Edith också eftersom min äldsta dotter heter det. Så en liten hyllning till henne, och jag hoppas att hon inte går då i Ingrids fotspår, men kanske i Ingrids makes fotspår, eftersom Edith skulle bli en utmärkt polis.
En efter en hämtas nu de här kvinnorna in till polishuset för att grillas av förhörsledare. Vissa reagerar genom att bli närmast apatiska. Andra får nästan panikångest. Tidningarna älskar såklart den här historien. Och så här låter några av rubrikerna i Dagens Nyheter.
Hade tjuvgömma hos sin mor, lurade med sina barnvakter. Stölderna epidemiska. Grovt sviket förtroende, samvetslöst utnyttjande. Hänsynslös tjuvjuntechef gick hårt åt sina väninnor.
Tjuvjunta? Ja, så kallar medierna den kvinnliga stöldligan. Och tonen i tidningarna är hård. I synnerhet när det gäller beskrivningarna av Ingrid. Hon framställs ungefär som Askungens styvmor. En alltigenom ond person som styr och ställer utan någon som helst empati. Och som de andra verkar vara lite rädda för. Och Andreas, inför att vi bandar här så har jag läst en uppsats i kriminologi. Där faktiskt det här fallet är med i källförteckningen.
Spännande.
Det är då Tua Sandman som är forskare i kriminologi. Idag är hon på Försvarshögskolan. Men hon har skrivit uppsatsen med titeln Familiar Felons. Gendered Characterizations and Narrative Tropes in Media Representations of Offending Women mellan då 1905 och 2015. Det handlar alltså hur har kvinnliga brottslingar porträtterats i medierna? Det ämnet.
Just det.
Och jag vet inte, har du läst den här?
Nej, men jag känner igen det här. Jag tror att det var att jag hittade den här uppsatsen och att någonting som stod där i fotnötterna gjorde att jag kunde hitta den här domen. Så att jag har varit inne och touchat på den här uppsatsen, men faktiskt inte läst den.
Mm. Men det har då jag. Och det är intressant för att Tua Sandman då, hon lyckas har då läst mängder av artiklar såklart från över 100 år, och så lyckas hon göra en slags olika områden på hur man beskriver kvinnor. Det finns en del typer då, till exempel the poor woman då, som till exempel hon beskrivs då som ett hjälplöst och sårbart offer. Det kan även vara kvinnor som har mördat sina barn. Det kan vara oerhört grova brott. Men det är
men den var ändå offer då. För det, exakt. Ja, kvinnor kan väl ändå inte göra sånt här, är ju undertexten då.
Precis så. Det finns flera andra typer, till exempel the mystery woman, som är då en slags femme fatale med sexuella övertoner. Hon är alltså farlig och mystisk då. Va? Mm. Sen har vi såklart the passionate woman, som då förblindad av kärlek och försmådd inte kan styra sig själv. Och varför finns de här typerna så tydligt då? Du och jag har ju varit journalister, så vi vet ju det. Men det här handlar ju för att på något vis, enligt Tua Sandman, om jag parafraserar den här texten, att försöka göra begripligt någonting som är väldigt svårt för samtiden att förstå. Nämligen, hur kan kvinnor begå brott? Det är ju män som begår brott. Och för att försöka då göra någon form av förståelse för det, så blir det den här väldigt generaliserande typerna då. Och sen har vi då typen the light-fingered woman. Och då nämns det här caset med tjuvjuntan. Och det är då liksom, finns ett flertal sådana här fall då, där då the light-fingered woman är någon med liksom svag karaktär. Det beskrivs tidigt 1900-tal liksom i termer av epidemier av kleptomaner.
Ja, det är helt enkelt shopaholics, fast på den tiden.
Exakt. Det är då en person som är en kvinna som är fåfäng, som förlorar eller saknar självkontroll. Hon måste ha de här varorna. Och just sen så blir det så här. Och i det fallet, så i den typen, så nämns då det här fallet. Väldigt intressant tycker jag.
Ja, men gud, så spännande. Och det här är också drivet av, då som nu ska man säga, av mediedramaturgi. Att du och jag som gamla journalister vet ju att man vill berätta tydliga historier, och då finns det ett visst antal roller som människor kan ha i historier. Och då är det som att det här är outtalat, inte så att en redaktör beställer det här av reportern som ska skriva artikeln, utan man hamnar där ändå för att man är så van vid att historier som berättas både i media och liksom i sagor, i romaner och deckar, allt möjligt, där finns det ett visst antal karaktärer, och sen gäller det då bara att malla in den här verkliga personen i någon av de här mallarna, och så hamnar man där fast man inte tänker på det själv. Och därför är det ju så spännande när det finns forskare som går in och tittar i rapporteringen och gör de här kategorierna då tydliga, eftersom man liksom måste lägga väldigt mycket tid på att sortera upp det här för att visa det. Jag tycker att det är superspännande.
Om man då ska bli lite seriös här i misslyckade brott, så om vi kan bidra till att göra bilden av brottslingen i våra fall lite mindre generaliserad och kanske lite bredare och mindre förväntad, så vore det bra. Lyckas vi, det får någon annan bedöma.
Det du säger nu är att om vi kan visa att också kvinnor kan och ofta är jätteonda, så har vi gjort en stor samhällsinsats. Är det vad du säger, Mattias?
Ja, eller så säger jag snarare att om vi lyckas visa att kanske inte alla män eller kvinnor är onda, även om det går brott, utan att de drivs av väldigt olika behov och drivkrafter, så vore det väl bra kanske.
Ja, men Mattias, finns det något mer exempel då, om vi går tillbaka till Ingrid, på hur tidningarna skrev om henne och framställde henne då? För att du nämnde ju tidigare att man beskrev henne lite som Askungens elaka styrmor.
Mm, det gör det. Dagens Nyheter skriver också att en kvinna i ligan vid ett tillfälle får kalla fötter efter att hon har läst i tidningen om de mystiska stölderna. Men hon lugnas då av Ingrid, som berättar att hon har snokat bland sin polismakes arbetsmaterial som han har hemma. Vilket ju han för övrigt inte får. Efter att ha läst lite grann i de här polispärmarna, säger Ingrid då, så har hon dragit slutsatsen att ingen får undersöka en shoppingväska om man inte har sett att något har lagts ned där utan att det betalats för plagget. Så allt då skulle vara lugnt. Och så säger Ingrid enligt DN så här till sin kumpan:
och tänk på att jag är polisfru. Det finns ingen som ens vågar misstänka mig.
Mm. Och tänk då på de här typerna. Vi har då the light-fingered woman, som då var en person som saknar självkontroll. Och det har funnits då inslag av det i den här rapporteringen. Men här får vi ju plötsligt bilden av the greedy woman, som är en annan typ.
Och ingen vet ju om Ingrid har sagt det här. För DN stödjer sig ju på vad någon kumpan har berättat för polisen, och kumpanen har såklart ett intresse av att framställa Ingrid i så dålig dager som möjligt eftersom det väntar en rättegång.
Det har du rätt i. Och även journalister var inte nödvändigtvis bättre för.
Nej.
Nu skriver tidningarna dessutom att Ingrid har gömt stöldgods hemma hos sin mamma och lurat in två av sina barnflickor på brottets bana. Det är ett högt uppskruvat tonläge alltså. Och rättegången i Stockholms rådhusrätt, alltså dåtidens tingsrätt, den bjuder också på stor dramatik. Sammanlagt 33 personer åtalas för bland annat grov stöld och häleri. Statsfiskalen, alltså åklagaren Torsten Rosenberg, menar att nu måste det statueras ett exempel. Kvinnorna har nämligen stulit för vad som motsvarar drygt 16 miljoner kronor i dagens penningvärde. Ligan har också, menar åklagaren, givit Sverige dåligt rykte i utlandet. För det som hänt har inte gått utländska tidningar förbi. Och det är ju säkert någonting väldigt exotiskt på den här tiden, när medielandskapet var ju inte alls var internationellt.
Nej, precis.
Vissa utländska medier tycks till och med ha njutit av att trycka till vårt präktiga och lite självgoda land. De har skrivit att hemmafruarna i Sverige tydligen har det så bra så att de kan ägna sin fritid åt att sno dyra kläder. Men rättegången bjuder också på drama av annat slag. När en av de åtalade kvinnorna försöker slingra sig, då blir Ingrid förbannad och skriker enligt Dagens Nyheter så här, så det ekar genom rättssalen.
Hon ljuger från början till slut. Hon har stulit så länge jag har känt henne. Vid polisförhöret tog jag på mig ett par stölder som hon gjort för att hon skulle slippa undan så lindrigt som möjligt. Men när hon nu söker spela oskyldigt lamm, då tycker jag att hela sanningen ska fram.
Ja, stämningen är minst sagt spänd. Kanske är det därför som en av de åtalade kvinnorna också kollapsar i rådhusrätten. En av nämndemännen tvingas rycka ut med ett glas vatten. Samtidigt som en av de andra åtalade kvinnorna kommer till undsättning med en tablett. Men det hjälper inte. Två kriminalare måste hjälpa den avsvimmade kvinnan ut ur salen och köra henne till sjukhus. Hur slutade hela då? Jo, Stockholms rådhusrätt dömer i december 1954 flera av kvinnorna till straffarbete. Andra kommer undan med böter. Några frikänns. Ligaledaren Ingrid får 2 år och 3 månader straffarbete. En påföljd som Svea hovrätt i 1955 sänker till 1 år och 10 månader. Men värst är nog ändå att Dagens Nyheter publicerar Ingrids namn och bild på sin första sida. För vad ska de andra fruarna hemma i Enskede säga nu? För att inte tala om barnens kompisar i kvarteret. Och de av makens poliskollegor som inte redan kände till det hela. Enligt tidningen Historiska brott och mysterier får Ingrid permission för att fira jul tillsammans med sin make och deras barn. Efter muck återförenas familjen och därefter lever Ingrid ett laglydigt liv. Men hon går ändå till historien som en lika unik som misslyckad brottsling. För det är inte många som av medierna fått etiketten hänsynslös tjuvjuntechef.
I nästa avsnitt historien om Bob, minkfarmaren som nästan burades in, duktig på att föda upp minkar, men en person som inte har någon som helst ordning på sina papper.
Under coronaåret 2020 orsakade minken en stor politisk skandal när den danska regeringen beslöt att massavliva miljoner minkar i rädsla för att Danmark skulle bli ett nytt Wuhan. Minkkommissionen som redde ut det här tilltaget kom fram till att alltihop var olagligt.
Älskar att det finns en minkkommission. Den skulle man vilja ha suttit med.
Ja, verkligen. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott med Mattias Bergman och Andreas Utterström. Tipsa oss gärna om misslyckade brottfall som vi borde prata om i podden till misslyckade@bplus.se.
Och det är Bplus med bokstäver.
Exekutivproducent för den här säsongen av podden är Jonas Lindskog. Och det är en produktion av Commercial Content för Podplay. Läs mer om Commercial Content på vår sajt och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn.
Podplay, en del av